Ja, jag heter alltså Jan Sköld, som ni hörde i bönen här. Och vi ska titta lite grann här. Det är fantastiskt. Jag tror också på att det kommer bli genombrott i det här mörka landet. Men en fråga man måste ställa sig, mens vi väntar på genombrottet. Hur ska vi leva i ett hedniskt land som Sverige? Det intressanta är att jag ibland så lyssnar på andra förkunnare. Det kan ju vara bra. Många gånger. Så är det ofta så att man tycker att det finns så mycket kristet i Sverige. Och så vidare. Det finns det ena. Ja, man kan säga att vi har haft en kristen kultur i Sverige tidigare. Men det har aldrig varit så att större delen av befolkningen har blivit frälst. Så har det ju aldrig varit, om man ska se det historiskt. Däremot så har det gått många väckelser här i Småland, i Norrland, på västkusten och så vidare. Man kan ta upp olika saker. Och det var en kristen kultur i skolan och så vidare. Man fick lära sig buden, man fick lära vem Jesus var. Och så vidare. Men det är borta idag. Det finns ingenting kvar av det här. Så det här är ett hedniskt land och vi har en regering och riksdag som alltså vill införa aborträtt. Bara ett sånt sak är ju hedendom av värsta slag. Det fanns fosterfördrivning även i de hedniska kulturerna med moloch, man offrade barn och så vidare. Så det fanns i de hedniska kulturerna. Men det har aldrig funnits i den israeliska på det sättet, eller judarnas kultur. Vi har också det att jag såg nu i Australien ska de förbjuda sociala medier för barn eller ungdomar under 16 år. I Sverige har vi ju så att vi har drag queens på dagis. Det är 7 gånger värre än sociala medier, kan jag säga. Så är det. Så att det är värre här på det sättet. Och vi har också på olika sätt, det är ju nästan ren förföljelse i det här landet av kristna friskolor till exempel. Man får inte be där om inte på olika sätt. Alltså det har ju nästan en sorts förföljelse av de kristna friskolorna. Om man jämför med de kommunala, de tittar man tydligen inte så mycket på i det här landet. Så det är några exempel. Men hur ska man förhålla sig då? Har vi några föredömer i Guds ord till det här? Hur det har vi? Vi ska gå till Daniels bok. Det är för att Daniel, han var i tonåren när han blev bortförd till Babylon under kejsaren Nebukadnessar. Och det var ju så att kejsaren Nebukadnessar, han var en maktfullkomlig typ totalt. Och han gjorde som alla maktfullkomliga människor har gjort i mänsklighetens historia. Man tar bort övre skiktet på ett samhälle och så för man bort dem. Antingen tar man livet av dem. Men Nebukadnessar, han gjorde så att han tog med sig skiktet till Babylon. Och där skulle de uppfostras att komma in i den babyloniska kulturen och synen på olika sätt, va? Och det var redan 605, alltså det blir flera deportationer från Israel så att säga. Det var 605, det var 598, så det var, och tredje slutliga, det var Jerusalems förstörelse 587 med Nebukadnessar. Och då kommer alltså judarna till Babylon. Det fördes flera tiotusentals människor dit. Hur ska man göra då när man kommer på det sättet? Ska man ge upp och så ska man bli en del av det babyloniska samhället? Eller den babyloniska staten? Eller hur ska man göra? Eller ska man behålla sin tro på Herren? Eller ska man behålla den och inte integrera det i det omgivande hedniska samhället? Och det var det som Daniel och hans de andra tre unga männen inte gjorde. De behöll sin judiska identitet. Och jag skulle vilja säga så att vi har ingen galen Nebukadnessar i Sverige, det är inte det jag säger. Men hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi bevara vår kristna identitet och tro i ett hedniskt land som Sverige? Det är en fråga vi måste ställa oss idag innan väckelsen kommer. Och då ska vi gå till Daniels bok här. Och då står det så här i första. I Juda kung Jukages tredje kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade stad och Herren gav Juda kung Jukag med hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och han förde bort de här kärlen till sitt avgudatempel i Babylon. Kungen befallde sin första hovmarskalk Ashpan att hämta några Islas barn från kungaätten. Eller av förnäm börd unga män utan defekter och såg bra ut. Man undrar vad han hade för intresse. Men i alla fall så var det. Men det är Nebukadnessar. Undrar vad han hade för behov egentligen. Det skulle tillägna sig all slags lärdom. Vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. Och då hade han tänkt sig, han tog från flera håll också på det sättet, va? Det skulle vara undervis med kaldéernas litteratur och språk. Kungen bestämde av dem en daglig tilldelning av kungens egen mat. Och av vinet som han själv rakt, det skulle läras upp i 3 år. Och därefter tjänstgjorde hos kungen. Det var en rejäl utbildning alltså på 3 års tid. Bland dem var Daniel, Hanaina, Mishraela, Sarja, Judastam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Damen kallade Betassar, Hanania Shradik, Misar Smedig, Asarja och Nego. Och det var alltså, de fick alltså babyloniska namn av avgudar som namn. De tog bort deras identitet, va? Och så gav man dem olika demoniska namn från Babylon, va? Kallas för maktutövning när man gör så. Vi har haft sådana här i modern tid, under Stalins tid i Sovjetunionen, så förflyttades folk runt. Bland annat krimtatarerna försvann ut i Sibirien och så vidare. Och så vidare. Och ingermanländarna också där. Men då står det så här. Men Daniel bestämde sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat. Eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalk att inte skulle behöva orena sig. På vilket sätt orenade sig? Ja, delvis så var det utifrån Moseböckerna vad man kunde äta. Men det var inte det som var huvudsyftet med att de sa nej. Utan det var detta att vinet och maten hade förbannats genom att de tillbed demonerna i Babylon. Innan de åt så skulle det göras detta. Och därför ville inte de dela den maten. Och här har vi ett typexempel på att då avstår man från saker och ting, va? För att inte orena sig. Och det här är någonting vi får tänka på. Gud lät Daniel finna nåd. Och barmhärtig åt första hovmarskalken. Men han sa till Daniel, jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och drickas kvinna, jag är magrare. När jag är jämn och bland de unga, då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel Thomas som första hovmarskalk och satt över dagen. Gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Ha? Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungen som har gjort med dina tjänare efter vad du ser. Han lyttade deras begär och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Efter de 10 dagarna visade att det såg bättre ut. Och var med väl nära unga män som kungens mat. Det tog hovmästaren bort maten det skulle ha fått och vinet skulle ha druckit och gav den grönsaker istället. Därför att grönsakerna har man inte lagt förbannelser över från demonerna på det sättet i Babylon. Och det är intressant det här. Herren välsignar, och jag är helt övertygad om det, att Herren välsignar att lyder vi honom och inte går in och är med på allt i detta hedniska samhälle som vi har här i Sverige, då kommer också Herren välsigna församlingen. Jag är helt övertygad om det. Men går vi in och är med på det ena efter det andra, så kommer inte Herren att välsigna församlingarna. Och det är det vi ser i Sverige idag. Det är därför det hela tiden går ut för många församlingar. Varför det? Jo, man kompromissar med hedendomen i det här landet på det sättet, va, hela tiden. Om du till exempel är på din arbetsplats. Jag tar som exempel, va. Och så ska man då ha yogaövningar. Yogaövningar. Vet du, när du deltar i en yogaövning, då får du i dig hinduiska demoner. Du öppnar upp ditt innersta för det. Eller mindfulness, då får du buddhistiska demoner. Det är bara att välja. Det ska du säga nej till. Du ska säga nej, du ska inte medverka i sånt. Du kan säga, jag har en kristen tro. Därför medverkar inte jag i det här. Jag tänker inte vara med i de här övningarna. Och då får man också uppmana barn och ungdomar i skolan. Ni ska inte vara med, för ni tror på Jesus och ni ska inte vara med på något övning. Visserligen blir det bråk i skolan, för att du får inte be till Jesus i din kommunala skola. Men däremot får du hålla på med yoga och mindfulness. Det gäller större delen av offentliga sektorn i Sverige idag också. Att det fungerar så. Där har ni exempel. Precis som Daniel. Nej, det går vi inte med på. Vi tänker inte vara med på det. Tänk om man skulle säga så i skolan. Nej, vi kommer att be istället för att vara med på yoga. Det skulle bli intressant alltså. Ber i tjosan, kan jag berätta för med lärarna. Och rektorn och så vidare. Så ser det ut i det landet. Va? Och det här är ett exempel på, va. Vi har också, till exempel då, i Sverige, så har man ju också gjort politiska beslut i riksdag och regering att det är nästan omöjligt för föräldrarna att vara hemma och ta hand om deras barn de första 3-4 åren. Det är medveten politiskt. Och det är sekulärt och hedniskt på det sättet. Va? Utan, och man får inte säga mamma och pappa utan relationsperson och hen, säger. Och så får barnen vara med, lyssna på dragqueen som läser sagor. Det är alltså ren pride och hbtq-propaganda vi har i det här landet hela tiden. Och i ett sånt samhälle så måste vi ha Daniel som föredöme. Han dö. Vad var det som gjorde? Herren välsignade de här 4 unga männen. Va? Därför att de avstod från att gå in och äta denna avguda mat som det egentligen handlar om. Som Nebukadnessar ville att alla skulle. De skulle äta den maten, för de bad för och förbannade där. Fast de trodde att de välsignade maten. Och så skulle alla få del. Så blev de en del av den hedniska gemenskapen. Va? Men de här sa nej. Och här är en välsignare. Här är ett föredöme som vi bör följa. Va? Jag säger inte att det är lätt. Men det behövs. Det behövs. Därför att om vi gör så i vår vardag, vad händer då? Jo, då händer det så att du vet, Herren, de här kan jag lita på. När väckelsen och genombrottet kommer, de får vara med som medarbetare. Så kommer det att bli. Men kompromissar vi, då söker han upp ett annat folk. Det har han gjort förr. Han gör det idag också, va? Alla sa halleluja. Ja, då fortsätter vi. Då tar vi 3 kapitlet här. Nu var ju det här lite, han var ju galen Nebukadnessar, va. Så han fick för sig vissa saker. Tredje. Kung Nebukadnessar lät göra sig en staty av guld. 60 alnar hög. Alltså knappt 30 meter, alltså hög staty. Och 3 meter bred gjorde han. Han ställde upp den i Dura slätten i Babels provins. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer, ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagt och alla andra makthavare i provinsen. Det är en uppräkning av alla som hade någon sorts inflytande. Ja. För att det skulle komma till invigning av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Han gjorde en stor staty för att de skulle tillbe honom själv. Ja, men finns det något liknande idag? Ja, vi hade ju under Mao Zedongs tid i Kina. Då var det ordförande Mao och statyer överallt. Vi har det i Nordkorea idag. Vi har det lite varstans. Vi har inga statyer här, men då finns det många som avgudar den och den i det här landet också. Olika personer, influenser. Det är sorts avgudadyrkan, va? Och pastorer, ja visst. Så är det också med pastorer, visst är det det. Så akta, ni får inte avguda mig för att åka på en smäll. Men så är det. Så att det här är viktiga saker, va? Då samlas hela den här högen. När det står framför den utropar en herre med hög röst: detta befann ni folk och stammar på. När ni hör ljudet av torn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa, alla slags ljud, då ska ni falla med och tillbe den gyllene statyn som kubben Nebukadnessar hade ställt upp. Men den som inte faller ner och tillbe ska genast kastas i den brinnande ugnen. Alltså man kan inte sant sånt här sker. Först kommer då förmånen. Om ni gör det här, då kommer ni att bli välsignade. Då kommer ni att få förmåner. Va? Men gör ni inte det här, då kommer straffet. Och vi lever i en sån tid där det villkoras mer och mer saker. Va? Oftast i skymundan och lite så här. Va? Så hör man i riksdagen säga att vi borde förbjuda alla kristna friskolor. Det är de som säger det i Sveriges riksdag. Så är det ut. Alltså det är hotelser som kommer på det sättet. Va? Så allt folket hörde ljudet av horn, pipa och sitter och alla slags det. Då tillbör den gyllene staty som kung Nebukadnessar ställt upp. Men strax därefter kommer de kaldeiska män fram och anklagade judarna. Det känns igen på något vis. Det går igen, det är som att peva på ett gammalt positivt det här. Det tog till ord och sa till kung Nebukadnessar: må kungen leva för er. Kungen har befallt att alla män ska falla ner och tillbe den gyllene statyn. Och var och en som inte faller ner ska kasta den brinnande ugnen. Men nu finns det några judiska män. Shadrak, Mesek och Abednego. Du har satt att förvalta i Babels provins. Dessa män sätts över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Ja, då blev kungen, Nebukadnessar, han fick sådana vredesutbrott gång på gång. Va? Han var ju tokig egentligen. Va? Men så var det. Makten hade stigit honom huvud fullständigt. Va? Då så är det raseriet man skulle få fram dem här. Är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag ställt upp? Och det är inte sant. De hade han satt i förvaltare för att de hade blivit så smarta, så kunniga. Så han hade satt dem till olika tjänster. Va? Men han var helt fortfarande övertygad om att de skulle tillbede hans avgudar och honom själv. Det var han helt övertygad om. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas en brinnande ugn, och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Ja, det kan man ju undra. Nu kommer det här. Och idag så förekommer förföljelse i Indien, det förekommer i de muslimska länderna, det förekommer i Kina, runt om vår värld. Så förföljs människor för de tror på Jesus. Va? Och en del av dem, de gör så här som det står här. Då svarade de här tre: o Nebukadnessar, behöver inte svara dig på detta. Nej, just det. Jag behöver inte svara det här. Vet om det blir så att vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss den brinnande ugnen och ur din hand konung. Om det blir så, men de är inte säkra. Men om inte, så ska du veta och kunna att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och vi tillber inte Guds guldstatyn som du har ställt upp. Observera hur de svarar. Va? Om de nu skulle brinna upp i ugnen, för de blir kastade sen i ugnen. För det var därför att de inte hade tillbett det här. Var inte med på noterna. Va? Skulle de brinna upp, så är Gud Gud i alla fall. Så är Israels guden eller smäktige guden. Va? Och så är det idag också. Vad som än händer, om det går bra eller dåligt. Va? Det är det de säger. Om det skulle vara så, va? Så är han Gud i alla fall. Det är en enorm bekännelse de gör. Va? Och det är samma sak för oss. Det här är ett föredöme som de ger de här tre männen. Här, va? Det är detta. Oavsett hur det ser ut, så är Gud Gud. Det är Jesus som är Herren. Och han är vägen, sanning och liv, och ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger. Det spelar ingen roll om omständigheterna ser ut. Det är samma Herre hela tiden. Och det är, vi som är frälsta måste förstå det här, att vi lever i ett hedniskt samhälle och att vi behöver bekänna det inför människorna i det här samhället. Va? Och inte dra ner garden och säga ja, det är inte. Ibland så möter jag, har jag mött ledare av olika slag som säger det här med HBTQ, men jag tar det som exempel, va. Om vi säger att för 10 år sedan sa de så här, ja det är klart att det går ju inte. Nej. Så möter man dem 5 år senare. Sen säger jag, ja det är en svår fråga det här. Nej men det var det ju inte för 5 år sedan. Det var ingen svår fråga. Sen möter man idag, ja du vet vi har förstått att det här är svårt och människor kan komma i kläm. Ja men säger jag, genom att ändra sig på det sätt så kommer människor i kläm. Då kommer människor i kläm. Men om vi inte, så ska du veta Conny, vi ändå inte dyrkar gudar och vi tillber inte gudar. Alltså vad som än sker, sen kastar han dem. Eller inte han, men hans kärna kastar ner dem i den brinnande ugnen. De skulle ju ha brunnit upp omedelbart. Men så hände någonting där, va? Vad hände? De har bekänt inför Herren detta. Och vad hände då? Jo, Herren bevarade dem. Det blev kallt runt omkring dem. Va? Och det var en enorma lågor. Alltså. Till och med de som kastade ner dem brändes upp på grund av hettan ifrån ugnen. Va? På det sättet. Men så var det då sektorn sen som gick runt dem. Antingen en ängel eller om det var Jesus själv som gick runt dem i den brinnande ugnen. Så då kom de ut helt oskadda. Det är för att Herren bevarade. Men observeras deras bekännelse var, om han inte skulle göra det så är han samma, är han här i alla fall. Det sa de. Och i den bekännelsen som de sa så blev de också här. Och jag är helt övertygad om vad som än händer i det här samhället, blir farsoter, om det blir motstånd och blir förföljelse, kommer Herren att bevara oss. Jag är helt övertygad om det. Och då kommer väckelsen också. Och då fylldes han av vrede. Han fick vredesutbrott när vi kan testa det igen. Det var en förskräcklig människa. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare alltså. Så bands de för sina byxor, mantlar, mössor och andra krav och kastade brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blev så stark blev männen som förde dit de här självdödare av eldslågorna. Och sedan då fick han ju se att de överlevde, va? Och då ändrade han sig igen. Han var ju fram och tillbaks. Va? Det var ju inte gick att lita på. Då gick han, ja det är han som är här alltså. För de överlevde, va. På det viset. Va? Men sen fick han ju världens dröm där. Och i 4:e kapitlet. Va? Och som Daniel då uttydde. Och sen hela hans makt föll ihop. Så han såg ut som en stor fågel med långa naglar och så vidare. Alltså det, och det stod också i andra utombibliska skrifter att kan bli vansinnig. Alltså. Så att det finns sådana här saker. Va? Där har vi det. Ska vi ta det tredje exempel? Då? Nu går vi i 5:e kapitlet så är det Beltassas festmåltid. Då har de tagit in, han var kejsare senare då. Då var Nebukadnessar död. Då tog de in kärlen från Jerusalems tempel. Då satt de och drack där och prisade avgudarna och demonerna från alltså kärlen från Jerusalems tempel. Och då får de se en hand som skriver så här på väggen. En stor vit hand som skriver på väggen. Bara det, de blev ju skräckenjagare, va? Och de kunde inte förstå vad det stod där överhuvudtaget. Va? Men så var det då hon som var Nebukadnessars mor eller på den tiden. Hon kom på att det finns ju en som är vis här. Va? Och då säger jag, men du betas hans son i vers 22. Har ändå inte ödmjukat hjärta. Han berättade om Nebukadnessar fick ju verkligen det. Han blev ju makt och han hela hans makt föll ihop. Han gick ut på en balkong och skrek, ja hela världen är min hand, och det ska man inte säga för då smäller det. Då smäller det förr eller senare. Alltså. Det står i Apostlagärningarna 12, det nya testamentet. Så gick han ut kungen och sa att det är kung. Då kom den ängel och slog honom som maskar åt upp honom på balkongen. Det är Apostlagärningarna 12. ska veta vem vi har med att göra också. Därför, men den Gud som har din ande och alla dina vägar sin hand, honom har du inte ärat, säger han åt Beltasar. Du har inte ärat honom, säger Daniel. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften. Mene, mene, tika, afarsen. Det betyder, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Du är väg på en våg och funnen för lätt. Ditt rike delat gett åt meder och perser. Efter det så tog perserna över Babylon några år senare. Alltså, du är vägt på en våg och funnen för lätt. Alltså, det här är ju någonting ransak som du sa. Du var Ester, heter du det? Ja, när du var framme här, Ester, och läste, så sa du det, att det är viktigt att vi ransakar oss. Och det är det här med att vi ska ta oss allt som tynger, och så att vi inte blir funna, att vi blir vägda för lätt inför den allsmäktige. Va? För det är det handlar om, att vi inte blir vägda, funnet väg för lätt. Och det är att synden ska bekännas, ska av oss, och vi ska se på vår uppmåsare, se på tronshövden Jesus Kristus. Va? Det är det handlar om. Nu ska vi ta det sista här också. Daniel i lejongropen. Darjevers hamnade lämte att sätta 127 trapester över riket. Han var alltså, det var egentligen kung Kores, och det här var 539. Nu har vi kommit fram långt där. Nu är det perserna som styr det hela. Va? Han, över dem sätter han tre första, en av dem var Daniel. För den skulle avlägga räkenskap för kungen och så vidare. Men Daniel utmärks framför andra förstarna, för han hade en ande utan lik, och kungen övriga sätter honom över hela riket, alltså perserkungen. Och det också var en hednisk kung. Alltså. Men Daniel hade den heliga ande från Herren. Han hade en ande, alltså, som han förstod, det här är någonting som inte jag har, tänkte Koresh. Och han ska sätta över rikerna, va? Och då blev det gamla vanliga, vet du vad det kallas för? Avundsjuka. Det är inte bara en svensk åkomma, den är ju hela människosläktet. Så det är så. Var den, här var det i Mellanöstern eller i Babylon, nu var det Irak, Iran. Va? Så att det var en enorm avundsjuka. Nu tänkte jag, nu måste vi sätta dit Daniel. Så att han inte får den här upphöjningen. Det försökte de andra förstarna att finna något anklaga Daniel för det som gällde riket. Men inte finna något. Att anklaga honom eller brottsligt för honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Observera. Det är också ett föredöme att vara trogen i den tjänst som Gud har kallat oss till. Vara trogen. Men inte gå med på saker och ting som hedningarna vill att man ska gå med på. Men man ska vara trogen i de uppgifter man gör. Va? Då kan de ingenting att anklaga en för. Det fanns varken försumlighet eller ohelighet åt honom. Då sa man, vi kan titta något som anklagande där. Daniel, ifall det inte gäller hans gudstyrka. Just det. Hans gudstyrkan måste ju vara någonting. För de hade ju inte Israels gud som gud. De var ju helningar och hade avgudar av olika slag. Därför skyddar det första. Må du leva för evig kung Koresh. Rikets alla första och guvernestapare. Att du blir antingen kunglig förordning att utöva. Den som under 30 dagar beter någon annan gud eller människa än till dig. Nu kommer det. Va? Än till dig. Och konung ska kastas i lejongropen. Alltså vilket påbud. Ska tillbe kung Koresh och hans avgudar. Det här är ju en koll på vad Daniel då behöll sin integritet. Nu har han gått igenom det mesta när det här sker, va? Så det är inte något nytt. Men igen, samma prov kommer tillbaka. Va? Hur ser det ut med hans gudstyrka? Hur ser det ut med vad han tror på? Va? Kung Dev gjorde så och lät sätta upp en skrivelse. Så snart Daniel fick veta skrivelse uppe gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han först öppna riktningen mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade Gud precis som han tidigare brukade göra. Va? Och det var normalt, det var inte bara judisk religion man gjorde det tre gånger, det gjorde man också persisk religion, men han bad till Herren och riktade mot Jerusalem på det sättet. Och då, vad hände då? Då kom männen in i storm och fann Daniel för att be och kalla sin Gud. Då gick det kung och frågade om det kung. Har inte du satt upp ett påbud och så vidare? Daniel, en av judiska fångar, varken tar ens till dig eller påbud utför, utan ber sin bön tre gånger om dagen till Israels Gud. Vad som hände? Daniel brydde sig inte om det här. Att han skulle tillbe Koresh och hans avgudar. Men det har vi igen ett föredöme. Alltså Daniel gjorde inte det. Och vad hände då? Ja, han blev ju kastad i lejongropen. Då ska vi komma ihåg att det här är, många säger, ja men det där måste ju vara sagor och mytologi. Det var det inte alls. I Assyrien var det så att man hade lejongrop också där borta och kastade ner menedare och brottslingar i lejongropen så de åt upp dem. Och sen när vi kommer fram till romarriket så hade man gladiatorer. Och där kastade man kristna framför lejon. Alltså, så att det var inte något speciellt just här i Persien. Utan det var alltså under antiken på det sättet. Så det är inte alls på det sättet. Så många påstår ibland förkunnare att det här skulle vara amsagor. Det är inte alls. Det handlar om den verklighet som det var där. Va? När kungen brann djupt bedrövad och bestämd för att rädda Daniel eller att det solningen var bestämd, då skyndade männen inte om kungen och sa, vad vet du kona att det är medias för att kungen utvändigt inte kan återkallas. De var på honom. Han tänkte rädda Daniel, men det gick inte. För de var på hela tiden. Va? Men vad är det här med våran tid? Ja, andligt sett har vi det så här. Mer eller mindre. Och då måste vi hålla fast i den tro som en gång för alla har givit oss. Va? Och be om den helige andes bistånd. Be om blodets beskydd. Be om att stå fast vid det jag har fått i denna tid. Så att människor blir frälsta. Det är alltså att människor blir frälsta. Håller vi fast vid det så kommer människor bli frälsta. Då kommer Herren att göra så att de blir frälsta. Men håller vi inte fast med det här, då får vi se någon frälst då. Och så någon vecka senare någon frälst där. Och så. Men det blir aldrig genombrott. Kommer du säga, när det väller upp. Men det är att vi håller fast vid det vi har fått. Annars blir det ingenting. Absolut ingenting. Det blir bara religiöst pladder alltihopa. Förstår ni? Det är det vi står inför nu. Ja, då lät kungen hämta David och kasta honom i lejongrop och kungen sa till honom, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig, kung Koresh. Han ville ha honom kvar och så vidare. Men han såg inte det, va? Det var ungefär som när Herodes och Herodias dansare för honom och hon bad att få Johannes döparens huvud på ett fat. Va? Det var ungefär lika. Han ville egentligen inte, för han var ambivalent. Man kunde inte för gästernas skull som han hade lovat. Och det är på ett liknande sätt det här. Va? Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma till så han kunde. På morgonen stod när han ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. Där kom den här gropen och ropade han på Daniel med enkel röst. Daniel, levande guden tjänar. Har din gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må kungen leva. Men Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att det inte skadar mig. För jag utan skuld för honom och jag har inte heller gjort något fel mot dig och konung. Observera vad Daniel säger. För jag har ingen skuld inför honom, alltså inför Herren, säger Daniel. Och han har sänt sin ängel som bevarar honom i lejongropen. Och det är intressant vad Koresh säger. Vad säger han för någonting? Han säger så här. Så, då säger han så här. Daniel är levande Gud. Har din Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda från? Du den levande Guden tjänar, säger Koresh. Det har hänt någonting med karn på natten i alla fall. Han fastar och inte hade han något fruntimme på natten heller som de hade harem och så vidare. Det har hänt någonting med karn. Och det här gjorde att det blev välsignelse sen. Och Perserriket fortsatt. Sen brakar det upp så småningom. Som alla riken gör förr och senare. Som är av denna tidsålder och jorden. Och så vidare. Men vad lär oss för det här? Vad lär oss Daniel för någonting som föredöme? Vi ska lita på Jesus Kristus. Vi är fullständigt bra. Men Daniel är ett föredöme för oss. För att kunna leva i ett hedniskt samhälle så att människor blir frälsta och för att Herrens namn blir förhärligat så att det blir väckelse i den här staden också. Då måste vi också ta emot det som Daniels bok handlar om i de här första 6 kapitlerna och förstå att vi lever i ett hedniskt samhälle och i detta samhälle ska människor bli frälsta, precis som i Babylon. Jeremia säger så här: sök stadens bästa. Den är. Vilka säger han det? De som bodde i Babylon. Det är de man säger det till. De har blivit bortdeporterade. Sök stadens bästa. Varför det? Jo, för er egen skull. Och varför skriver Paulus och i Timoteus breven och Roma brevet och Petrus: be för konungar och be för det. Jo, för att de ska lämna oss i fred. Så att vi kan evangelisera. Så att myndigheterna minst är ett arms avstånd ifrån oss. Halleluja. Det är därför vi ska be för kungar och presidenter och allt vad det är för någonting. Och riksdag och regering. Så att de håller fingrarna borta ifrån oss. Så att vi kan evangelisera i Jesu Nazarens namn. Det är vad det handlar om framförallt. Amen. Ja. Amen. Herre, vi bara prisa och tacka dig nu. Vi ber att det här får bli stadfästa i våra hjärtan, Herre. Att du använder Daniel utifrån den situation som han befann sig i. Visserligen fick han sen profetier om framtiden, men han levde i ett hedniskt samhälle. Och han att gör, låt oss se honom som ett föredöme i våra liv, i församlingens liv. Vi ber om detta i Jesu, vi blodsbeskydd i tankar, ord och gärningar till andens själ och kropp. I Jesu namn. Amen.